to me. Oh, wow. Bra, då hälsar vi hjärtligt välkomna till alla er som lyssnar. För nu är det dags för ett nytt avsnitt av Dagar i historien. Just nu sitter jag första gången i den här podcastsäsongen bredvid min kära vän Carl Albinsson. Hej Carl, välkommen.
Tack så mycket. Välkommen till Oslo, Nils.
Ja, tack. Mm. Vi har haft en ganska trevlig helg här nu. Mm. Det är söndag. Carl är ganska pigg faktiskt. Mm. Jag är rätt pigg också. Mm. Och vi har ju tre nya datum att ta hand om. Och det är alltså 70-talet som gäller. Mm. Är du taggad, Carl?
Jo, men jag är ganska på G, måste jag säga.
Mm. Du längtar efter 80-talet. Så
ja, det gör jag. Så jag tycker 70-talet är... det blir trevligare och trevligare längre tiden går.
Ja. Mm. Jag kan flagga för att det blir ju lite spionhistorier idag på två punkter i alla fall. Ja.
Men jag tycker vi kör igång direkt.
Ja, men det gör vi. Mm. Har vi några rättningar förresten från förra episoden?
Nej.
Jag har ingenting på rad.
Nej, heller.
Nej, vi är i toppform.
Ja, det vi tar oss till den 14 november 1970 till Stockholm. Och det är ett viktigt datum i det moderata samlingspartiets historia, för det är nämligen så att man väljer en ny partiordförande. Det är Gösta Bohman som ersätter den förra ledaren Yngve Holmberg. Det är så att Moderaterna hette fram till 1968 Högerpartiet. Man bytte då 1968 för man blev associerad med något som kallades högerreaktionär och sånt där, som snarare var liksom en symbol för typ Francos styre i Spanien än vad ett demokratiskt högerparti, konservativt parti var. Så man skulle byta namn till Moderaterna, det lät bättre. Och skiftet då från Gösta Bohman till Yngve Holmberg var ganska markant. Det kommer att visa sig bli en väldigt stor skillnad för Moderaterna. För att under Yngve Holmbergs tid, och som han var, och innan honom var det Gunnar Heckscher.
Han är helt bortglömd idag, Yngve Holmberg.
Nej, det är han är absolut inte bortglömd. Om du frågar någon som är över 55 så kommer de båda alla säga att ja, men det var han som försökte se ut som Kennedy.
Jaså,
ja. Ja, det kommer alla ihåg. Det är första min mormor och morfar säger. Ja, han som såg ut som Kennedy, det säger alla. Han försökte se ut som Kennedy, men alla ser han som lite sexy och sådär. Lite brunbränd och så. Men det gick inte bra. Han hade för övrigt en älskarinna i värmen, tror jag.
Så där,
ja, jag tror att det var i Årjäng.
Någon känner?
Nej, men jag har hört det, att han åkte ofta dit. Men han var ingen vidare, och Moderaterna låg på, eller Högerpartiet låg på ungefär 10% eller någonting sånt där under 68-rörelsen. Så det gick inget bra alls.
Så det var Folkpartiet som var det stora borgerliga partiet då. Precis. Och Centern.
Men under Gösta Bohmans tid så vände partiet från att ligga på ungefär 10% till att ungefär dubbla det här stödet och bli det största borgerliga partiet och liksom det självklara ledarpartiet inom borgerligheten. Trots att man aldrig fick inneha statsministerposten, utan det var ju på 10-20-talet där som man hade den sist, och sen så har det liksom varit socialdemokratiskt styre fram till 1976, men det ska vi återkomma till. Det största skillnaden kan man säga med Gösta Bohman var att man anammade en lite mer liberal ekonomisk politik. Det var ju den nyliberala ekonomiska eran liksom började svepa lite över världen, kan man säga, och man började komma med nya idéer och lite mer fräscha idéer. Man sa lite mer ja till saker, det vill säga nej till saker som man hade gjort mycket innan. Man accepterade vissa saker som sossarna hade gått igenom, och så skulle man försöka vara lite mer realistiska. Dessutom var Gösta Bohman en jävla trevlig kille på många sätt. Han hade ofta proklamerat efter att den enskilda lilla människans rätt mot staten, det klassiska. Jag tror det var i valrörelsen 76 när han pratade om sitt dass många gånger.
Ja.
Han pratade om att hans dass, han hade inte rätt att tömma sitt eget dass själv, tror jag det var, ute på hans skärgårdsö, för att det skulle göras av någon annan enligt en socialdemokratisk regel. Och då tyckte han det var symbolen för regelkrånglet. Så han bjöd ut alla journalister ut dit, och sen så fick någon annan komma och tömma hans dass, och alla fick sitta och titta på och liksom ta bilder på det här.
Och vet du, när presskåren blev hembjuden till hans skärgårdsö där, så blev rubriken i DN dagen efteråt. Det var sill, lunch och symboliskt dass.
Ja, jo, men det är så här. Jag kan tänka sig att han bjöd alla på en jävel där ute. Ja, han var jävligt folklig om man jämför med de andra högerledarna.
Ja, så det är.
Och det är också den klassiska sloganen, rösta på Gösta. Mm. Mm, det är väldigt, väldigt fint.
I like Ike.
Ja, det är exakt I like Ike, fast Gösta får rösta.
Boman blev partiledare för Högerpartiet eller Moderaterna då när media började få en större roll. Vi nämnde en gammal episod att Tage första gången fick hårda frågor i media på 60-talets början eller vad det nu var. Och nu börjar det till och med bli att det blir väldigt aktuell dagspress och sånt där. Och jag läste om det som du sa när Boman bjöd ut presskåren till hans herrgårdsö. Han var ju extremt entusiastisk seglare.
Ja, det var han.
Och sådär, och syns ofta i båtar man googlar på Boman. Så.
Men han var inte seglare på det sättet för att han hade så stor, utan det var liksom en mindre liten träsegelbåt, känns det som. Han satt med och styrde själv på något sätt.
Lite midsommarkänsla kring Boman.
Det var väldigt mycket den här odalmannen över Boman, eller hur? Den här starka, enskilda svenska mannen som liksom så här, brukar sin egen jord och så här, har rätten jämt mot staten. Och det var det som han lyckades fånga och identifiera, för många var ganska missnöjda med att staten hade växt sig lite för stor på, det här, på den här tiden. Och det fanns liksom en
det är strax innan löntagarfondstriden.
Precis, och sossarna gick, de gick mer och mer vänsterut hela tiden och skulle göra ännu större projekt. Och vi hade liksom toppat i tillväxtnivån och skatterna. Det var ju liksom Astrid Lindgrens Pomperipossa-historia vid den här tiden också. Skattetrycket var 102% för vissa. Så Bomans idéer gjorde sig ganska bra. Men
jag känner att han hade en aura kring att det är midsommarafton väldigt ofta i hans liv. Ja, det,
men vi måste också tänka på att under den här tiden så Moderaterna betraktades ju som ett galet parti. Jag tror att det är Jonathan Unge som har sagt att Moderaterna var borgerlighetens galna hund. Och jag är beredd att skriva under på det. Det var högerspöket och det var liksom så extrema jämfört med det man hade jämfört med Socialdemokraterna då. Och alla liksom medelklassväljare, man ska säga, de röstade på Folkpartiet liksom. De var lite mer rimliga. Moderaterna var de här...
Gamla allmänna valmansbundet.
Ja, Moderaterna betraktades nästan som Sverigedemokraterna gör idag. Nästan liksom ett helt galet parti som man inte vill ta i med tång riktigt. Men Boman lyckades ändra det här tills han avgick 1981, och Moderaterna ledde faktiskt borgerligheten då. Så att han gjorde en väldigt stor insats, och det sägs ofta alltså från moderat håll att han byggde upp ett politiskt kapital som sen Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt och alla andra liksom har skördat frukterna av. Han tryckte debatten åt ena hållet väldigt mycket, och sen fortsatte Ulf Adelsohn att göra det. Och till slut kunde man skörda frukterna av det här arbetet, fast han själv inte fick se det då. Det var lite så här stora årtal är under Gösta Bohmans tid. Man kan väl först säga 1973, lotteririksdagen. Det var ju så att Sverige då hade en kammare. En kammare hade vi 73. Nu ska vi prata om det sen också. Någon hade kommit på den briljanta idén att man skulle ha 350 riksdagsledamöter. Och valresultatet blev 175-175, vilket gjorde då att man fick singla slant om vem som skulle få igenom budgeten och sådana här saker. Jag tror att borgerligheten vann de flesta slangsinglingar första dagen, så det gick bra för Gösta då första dagen. Men det här ändrade man ju då, men det tog lite tid att ändra i grundlagen, så nu har vi 349 istället. Och sen så vann man valet 1976 med Fälldin som statsminister. Boman blev, han fick vara finansminister i 2 veckor, sen blev han ekonomiminister, för man kunde liksom inte släppa finansen helt till Moderaterna. Det var ju det här galna, det var ju betraktat som ett galet parti, skulle skära ner i allt möjligt, och då kunde liksom inte Gösta Boman sitta som finansminister där folk skulle bli livrädda. Så han fick vara ekonomiminister istället med Carl Bildt som sin högra hand, tror jag. Men jag kommer ihåg att min mormor och morfar berättade att 1976, vi måste tänka på att Socialdemokraterna har alltså styrt Sverige sedan 1945, sedan samlingsregeringen.
Ännu längre egentligen, sedan 1935 tror jag.
Men själva sedan 1945 kan man säga. Men de har haft regeringsmakten eller statsministerposten sedan 1935 med undantag av...
Sen sommarregeringen under Axel Persson Bromstorp,
typ 37 eller någonting sånt där, 36, ja. Men alltså sen dess var liksom sossarna styrt så här, och det var liksom i 40 år i sträck. Och då så berättade mormor och morfar att de trodde att egentligen att det var overkligt när borgerligheten kom till makten. Och Carl Bildt har väl också beskrivit ungefär som en revolution. Ja, det var en statskupp liksom. Det fanns ingenting kvar i hela regeringskansliet. De hade liksom slängt allting. Det var ju sossarnas högkvarter liksom, så att man kunde inte bara...
De hade boat in sig.
Ja, och så ska Gösta Bohman komma in på finansdepartementet. Nej, det blir ju problematiskt. Men det är om det, om Gösta Bohman. Vi ska gå vidare här, för det är mycket som händer under den här tiden i Sverige. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det som kommer att bli den nya regeringsformen och tvåkammarriksdagen i Sverige också. För det är en stor, det är förändringens vindar blåser i Sverige. Och mellan 1866 till 1971 så hade Sverige 1809 års 1809 års regeringsform. Mm. Eller vi hade ju den sedan 1809, men mellan 1866 till 1971 så hade vi parlamentarism i den benämningen att vi hade två kammare. Mm. Innan dess hade vi ståndsriksdagen, men det var fortfarande samma regeringsform. Problemet var att den här regeringsformen var lite omodern. Den började nämligen med konungen ska alena styra riket. Nu var det inte så att han gjorde det, men... det stod så och det passar inte jättebra med Sossarnas partiprogram som har, vi ska införa republik som första punkt.
Ja,
så att man kan få lite intressekonflikter där kan man säga.
Mm. Kan bli.
Ja, verkligen. Men mellan 1866 och 1971 så hade Sverige två kammare. En första kammare och en andra kammare.
Tydligare skillnaden mellan de här två nu då?
Ja, skillnaden kan man säga som först. Att första kammaren var vald indirekt av via större... regionala valkretsar. Det var ungefär som i England första kammaren. Den väljs inom en regionalkrets. Den som får, liksom, den som får flest röster vinner. Och sen så är det en elektorer som utser då platserna till första kammaren. Det var liksom så här 30 pers åt gången varje år som valdes om eller så byttes ut. Så det var liksom det fick aldrig fullt genomslag. Så att se att sossarna hade 55% i majoriteten så fick de ändå inte 55% i det valet sen. Mm. För att det var bara 30 personer man röstade om. Så det var liksom en gammal opinion som satt kvar. För det kunde vara så att 30 personer av de här i första kammaren var valda för 6 år sedan. Vad folk tyckte då. Så det var liksom...
Så effekten är att det blir en stabil punkt mitt i alltihopa som inte förändras så snabbt.
Man brukar säga att det är någonting som heter checks and balances ungefär som i USA. Det är ungefär Montesquieus idé, det här med att man delar upp makten och det ska ta ganska lång tid att förändra system. Vilket gör att systemen blir hållbarare och det blir svårare att göra revolution, svårare att göra stora samhällsförändringar.
Sen blir det så också då att på valnatten så vet man inte hur det har gått riktigt. Man måste börja kontrollera och kolla i kammaren.
Ja, och det som var speciellt med, och sen så hade du ju andra kammaren som fungerar som dagens riksdag. Den väljs bara direkt via proportionella val. Mm. Själva resultatet i praktiken kan man väl säga var att sossarna jämnt styrde första kammaren. Och för att man skulle kunna avsätta en statsminister så var man tvungen att liksom kunna göra det med båda kamrarna.
Mm.
Så sossarna kunde bara hänvisa till första kammaren hela tiden. Och titta här, vi har majoritet här. Så då kunde man sitta kvar. Det var därför Tage Erlander kunde sitta i 23 år.
Vet du varför de fick makten i första kammaren?
Varför de fick makten i första kammaren hela tiden? Ja, men det var ju inte representativitet på samma sätt. Utan det var ju eftersom att det var större valkretsar.
Mm.
Så fick sossarna 45% där och moderaterna 30%.
Mm.
Så var det fortfarande sossarna som fick representanten därifrån. Då spelar de andra rösterna inte lika stor roll.
Är det first past the post?
Jag tror det var first past the post ungefär. Och det var därför som man irriterade
sig. Om man är störst så tar man alla.
Ja, precis. Ja. Det är ungefär som i England då.
Bra, vad stor parti då?
Ja, nu är det ju val i England på torsdag. Och då kan man ju säga som så att folk pratar om de här olika partierna. Man kan prata om UKIP, de ligger på 22%, men de kanske kommer få ett utslag som gäller 10%, för de måste vinna varje olika val, alla olika valkretsar för att de ska kunna få en representant. Ja, det är lite krångligt, men de har sina för- och nackdelar. Vi kan väl se några andra länder som haft ett liknande system. Storbritannien har ju det nu, men de har ju så att säga underhusparlamentarism, vilket bygger på att de har ju ett hus som bestämmer, en kammare som bestämmer. Mm. Den andra kammaren är ju bara en formalitet, det är ju adelsmännen som sitter där.
Mm. Man kan säga också att just den här reformen till enkammarriksdag, det var ju någonting som initierades av de borgerliga. I och med att vi har ju, på 60-talet har vi ju rekordåren i Sverige, sossarna, ekonomin växer ju som fan i Sverige. Och sossarna har ju en stabil kontroll över regeringsmakten egentligen hela 60-talet med att man samarbetar mycket med Gunnar Hedlund och Centerpartiet liksom och kan styra rätt mycket. Men sen, vi har nämnt i tidigare episod det som Tage Erlander kallade för de växande förväntningarnas missnöje och att... lätt förenklat Sverige förborgerligades mer och mer, de många borgerliga partier, Folkpartiet och Centern i synnerhet, och Vädra morgonluft, och sen även de Moderaterna lite grann med Gösta Bohman. Och då trycker de ju på för att få en förändring i det här, i och med att den här nya enkammarriksdagen och proportionella val generellt, det gynnar ju småpartier mer än vad det gynnar stora partier. Och då vet ju de borgerliga mindre partierna det, att det här kan göra att vi får lättare att bilda ett block gentemot Socialdemokraterna. Jag läste i Juholt-boken inför det här så var det ju en grej som blev effekten av den nya enkammarriksdagen är ju att det blir lite nya utskott och nämnder och såna här grejer.
Mm.
Och sen så införde de ju den här nämnden, utrikesnämnden är det väl, där kungen alltid är ordförande.
Ja.
Han tillkom nu.
Mm.
Och Juholt står ju med i partiledaren som klev in i kylan, rekommenderas.
Mm.
att på en fest när Juholt hade bjudit in Sveriges kulturelit för att prata om framtidens kulturpolitik, så blir ju Juholt lite rund under foten efter ett tag och ska berätta en rolig historia. Och kom på att han ska berätta en anekdot ifrån utrikesnämnden, där kungen är ordförande. Där Juholt då under nämndmötet satt bredvid Carl Bildt. Och vår kära kung börjar att blanda ihop olika saker och framstår som väldigt förvirrad. Och då hade tydligen Juholt och Bildt blickar mött, så de bägge två log brett till varandra, berättar på den här middagen. Och hans medarbetare får ju panik då, i och med att det är väldigt hemligt stämplat allting som kommer ifrån den mötet.
Och Åsa Lindeborg, som också var med då, hon är kulturskribent på Aftonbladet Kultur, har ju sagt att det var ju mer än så han sa, men så hon tog inte med allt.
Nej, snällt.
Ja, det var snällt.
Ja, det är straffbart att berätta saker ifrån utrikesnämnden.
Ja, det är det. Det är inte speciellt smart att göra det överhuvudtaget. Och det är faktiskt så att vet du, alla utskott i Sveriges riksdag är också hemliga, överläggningarna där. Men för att återgå då till den svenska regeringsformen, som vi får en ny som trädde i kraft 1975, som ersätter den 1809 års regeringsform. Det är bara att lägga till då att det som är lite tråkigt med att vi tappar den gamla regeringsformen är att den var en av, jag tror den var en av världens äldsta. Det var ju vi i USA och typ några länder till som hade en sån här gammal funktionell. Men som sagt, det är svårt att godta den när konungen ska alena styra riket, utan nu byter man till en som börjar all makt utgår från folket.
Vilket, det är rimligt.
Det är lite mer modernt, ja, som att det gör det i praktiken under den här tiden. Vad händer mer? Jo, vi får en talman. Innan så var det kungen som det var kungens regering. Det fungerar ungefär som det är i Danmark eller Storbritannien idag, att det är kungen som liksom, eller drottningen som säger, godkänner statsministern och så, eller premiärministern.
Ja, talmannen är egentligen näst högsta positionen i landet.
Ja, att det är inte så egentligen.
Nej, men rent formellt.
Ja, jo, så är det. Så är det. Men de har ju viktigt, vi såg ju nu, Per Westerberg hade ju mycket att göra till exempel.
Ja.
I regeringsbildandet nu i september, det blir ju krångligt då. Men ofta så brukar det vara ganska så enkelt. Det har ju varit
historiskt. Följer man Urban Ahlin på Twitter så märker man att han bara käkar middag och skakar händer överallt.
Ja, nu var det talman, ja, precis. Ja. Han är i Estland med regeringsplanen.
Ja. Han bara lever livet.
Men jag vet att han har typ tredje första king på regeringsplanet eller någonting.
Ja, tänker jag.
Ja, det är viktigt.
Okay.
Och sen vad får vi mer? Jo, vi får negativ parlamentarism, vilket betyder att det räcker med att man inte har en majoritet emot sig för att förslag eller så ska gå igenom.
Visar ju sig i samband med budgetomröstningen i höstas till exempel.
Exakt.
För då fick man en majoritet emot sig.
Ja. Kollektivt beslutsfattande i regeringen får vi, och också självständiga förvaltningar. Vilket betyder att man får inte, enskilda ministrar kan inte lägga sig i ärenden.
Jag tycker det är väldigt bra.
Som jag tycker är ganska dåligt. Och sen så kollektivt beslutsfattande, vilket betyder att om regeringen fattar ett beslut så sitter man med. Det är det som gjorde det här med Saudi-avtalet lite jobbigt. Och så är de som kan inte säga jag vill inte sälja övervakningsmedel till Saudi-Arabien.
Nej.
Och liksom reservera sig mot beslutet, för att hon sitter i regeringen och då måste hon också godkänna det här.
Mm.
Och dessutom Sveriges vice statsminister skulle bli ännu konstigare om hon reserverade sig, men det är ju en visa i sammanhanget. Men jag tyckte vi skulle prata lite om de här förändringarna. Gösta Bohman har vi liksom avklarat, men jag tyckte vi skulle prata i alla fall lite om tvåkammarriksdagen och den nya regeringen. För jag tycker att den nya regeringsformen...
Det är två saker där alltså.
Jag tycker att den nya regeringsformen, den har en... Alltså det är bra med all makt ska utgå från folket och allt det här. Det tycker jag det är fullt vettigt. Men man har också skrivit in lite andra grejer. Och det är så att borgerligheten, de förde in lite mer av rättigheter och skyldigheter i regeringsformen.
Mm.
Vilket är ganska typiskt liberalt eller konservativt. Det är lite mer, försöker göra den lite mer lik den amerikanska. Men vi har också den här skrivningen, och den ska bli intressant att läsa. Jag ska bara säga vad Nils tycker om den här skrivningen som alltså ska med i regeringsformens andra paragraf. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet. Det är alltså Socialdemokraternas partimanifest som har skrivits in i andra kapitlet i regeringsformen. Det här hör ju inte en grundlag till, tycker jag.
Nej, och det, som du säger, så märks det att de borgerliga fick ha en lång dragkamp med Socialdemokraterna om det här, sannolikt, och i och med att det här är väldigt vänsterpräglat. Rätten till arbete och rätten till, vad står det mer?
Ja. The right of pursuit to happiness.
Så de som är arbetslösa idag upplever alltså ett brott mot grundlagen när de inte har arbete.
Ja, och de som står i bostadskö i Stockholm, det är också brott mot grundlagen.
Ja.
Om det är så att du inte får plats för komvux, det är också brott mot grundlagen.
Det låter ju vettigt, men det är så här, lagen är för hårt formulerad för att det ens vara möjligt att upprätthålla.
Ja, och den här trygghet, det, jag vet vet inte om de...
Alltså,
ja, exakt. Det räcker med den första skrivningen i paragrafen som säger den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Mm.
Det tycker jag räcker. Man behöver liksom inte precisera det mer. Det här blir lite mer som när Sovjet försökte få in en massa så här, kulturgrejer i mänskliga rättigheter.
Ja, just det. Ja.
Eller hur?
Alla människors rätt till att uppleva fri kultur och sådär.
Ja, och jag tycker inte att det här är... jag tycker inte att det hör regeringsformen till. För det betyder ju att man i praktiken måste ha en välfärdsstat.
Mm.
Och det kan man ju inte skriva in i grundlagen. Man borde ju få ändra den om man vill. Nu kommer ingen kunna göra det. Utan det kommer...
Alla är ju för välfärd och sådär.
Exakt, ja, men det måste ju ändå finnas en möjlighet att göra det. Nu kan man ju skita i den här skrivningen. För det är inte så att regeringen faller på det ändå. Men det blir larvigt. Jag menar, bostad, ska det stå med i regeringsformen? Jag vet inte, det är så här, betyder att det alltid,
är det möjligt att fråga?
Det betyder att det är alltid allmänheten som ska bygga bostäder. Nu ska vi tänka på att samhällsklimatet då var ganska, det var ganska vänster, så såna präglar det här ganska mycket, men det är fortfarande en intressant skrivning som jag tycker är lite
välfärdsföretag fanns inte.
Nej, precis. Och då kan man ju jämföra det med den amerikanska, som du sa, som har liksom rätten att sträva efter lycka.
Mm.
Rätten att sträva efter lycka för den enskilde. Väldigt annat fokus.
Ja.
De har inte så mycket det allmänna ska, utan det är mer rätten att bära vapen och så för att skydda sig mot allmänna.
Ja.
Så de har lite annat perspektiv.
Ja.
Vi röstar nej. Vi röstar nej. Vi moderater röstar nej. Vi röstar nej. Vi röstar nej.
En dag, och det här var sannolikt, jag vet inte exakt tyvärr, men någon dag under 1971 så är den unge och lovande journalisten Peter Bratt på väg till restaurang Prinsen i Stockholm. Och där tänkte han käka mat och kanske dricka ett par bärs också. Och det gör han. Och väl vid bordet på restaurang Prinsen så får han i vimlet syn på en gammal kamrat ifrån värnplikten. Och den här lumpare polaren som han har, han heter alltså Håkan Isaksson. Och Isaksson ser lite rund under foten ut, tycker Bratt. Men det är kul att se honom, i och med att inte de har sett på så länge. Så han går ju fram till Isaksson och de sätter sig ner tillsammans och börjar snacka minnen. Och snackar om hur livet i allmänhet är, helt enkelt då. Och efter en stund där så börjar Isaksson på fyllan att berätta lite detaljer om hur han har det nu för tiden. Och en del detaljer är ganska uppseendeväckande, tycker Bratt. För Isaksson berättar till exempel att han just blivit uppsagd ifrån sitt jobb. Och Bratt frågar då vart han jobbar, och det är alltså säkerhetspolisen, berättar Isaksson. Och då rygger Bratt till förstås då. Och han frågar mer exakt vad det är Isaksson jobbar med. Men Isaksson replikerar då att det är en hemlig tjänst man har som inte han kan gå in på så mycket mer än så då. Däremot så lägger han till det glad i hågen som han är den här kvällen då, att han minsann vet både det ena och det andra som han inte får berätta om, men som han känner till om olika rörelser och grupperingar och politiska partier i Sverige. Och då blir ju Bratt alltså extra fascinerad alltså, och tänker att det här kanske är någonting intressant som man har fått nys om. Och det är ju så lämpligt då att Peter Bratt jobbar på en ganska speciell tidning som alltså nystartat sedan ett tag tillbaka. Den är alltså känd som FIB Kulturfront, eller FIB, det står alltså för Folket i bild / Kulturfront. Ofta när man hör FIB tänker man på annan tidning, som jag tänker du också har talat om, Carl, FIB Aktuellt.
Ja, inte det en porrblaska?
Jo, det blev ju en porrblaska. Jan Guillou berättade om det där någon gång i en, tror jag, en artikel eller något sånt där, att alla förknippar ju FIB Aktuellt idag med att det är en gammal porrblaska, men till och med jag jobbade ju där på 70-talet eller 60-talet, och då var det ju en herrtidning med mycket nyhetsinslag, reportage och såna här saker. Lite grabbigt stuk på det då, men det var absolut ingen porrtidning så. Men sen så bytte de chef, och han hade väl lite andra, han stoppade sitt finger i luften och kände att andra vindar drog, så han ville dra tidningen åt ett annat håll då. Och då var det total katastrof då, i och med att läsare... antalet på den här tidningen minskade drastiskt och varit inte så lyckat helt enkelt då.
Men var det en vänstertidning, FIB Aktuellt?
Nej, det tror jag inte. Trots att Jan Guillou jobbade där så var det väl, det var reportage och herretidning helt enkelt, som kanske café är idag, kan jag tänka mig ungefär.
Men
sen startades ju en ny FIB istället då, som skulle vara lite mer seriöst då, i skillnad från den här Aktuellt som hade börjat gå ut för. Då startade man FIB Kulturfront, Folket i bild alltså. Och den här tidningen blir ju ganska så vänstervriden av naturliga skäl. Dels så ligger det ju i tiden som vi har snackat om tidigare i podcastserien. Det blir mycket reportage om Palestina till exempel. I alla fall, flera journalister är med i KFML och chefredaktören är en speciell person. Det är alltså skriftställaren som han själv kallar sig, men författaren Jan Myrdal. Han är alltså chefredaktör. Och Jan Myrdal vet jag att du har rätt bra koll på också, eller hur Carl?
Ja, rätt bra koll vill ta i, men jag vet att han var känd familj. Son till, ja, till Alvar och Gunnar.
Legendariskt socialdemokrater.
Och han,
Gunnar och Alva Myrdal kommer med den här legendariska boken Kris i befolkningsfrågan.
Ja, och det var ju också, jag har hört någonstans att de lämnade bort Jan.
Ja.
När han var typ 2 år på en sån här barnkammare som Alva Myrdal var förutplockad när de åkte till New York. Så han visste liksom upp utan föräldrar. Han kan ha tagit skada av det, och det tyder kanske på att Gunnar och Alvas idéer inte alltid var de bästa.
Nej, de var väldigt modernistiska, väldigt typiska för rekordåren och så vidare.
Ja, precis. Ja. Och det här är ju baksidan av det framgångsrika välfärdssamhället. Mm. Att man tycker att familjen som enhet helt är överflödig. Och tänker bara, det här kan man strunta i. Men sen så visar det sig sen de som växte upp utan det. Man får ju välja problem.
Ja, precis. Mm. Och det var inte så roligt för Jan då. Så han började ju hata sin far i synnerhet efter ett tag. Och Alva och Gunnar var ju som sagt socialdemokrater och
Nobelpristagare också.
Ja,
precis.
Ja.
Och som en protest då så vart Jan Myrdal marxist-leninist sen och tog starkt avstånd från både socialdemokraterna och sin moder Alva och sin fader.
Dela ut Lenin, please.
Ja, precis, det gör han också.
Det är trevligt.
Ja, sådär. Och, ja, men det är en väldigt skicklig författare i alla fall, och en stor vänsterintellektuell vid den här tidpunkten. På FIB Kulturfront, vi får inte blanda ihop nu, på FIB Kulturfront så jobbar även den här personen som jag nämnde alldeles nyss, och det är alltså Jan Guillou. Aristokratson, för detta juriststudent också, om inte jag minns fel. Numera journalist alltså.
Det är en härlig konstellation av människor.
Eller hur?
Vi är liksom 1970, såhär, Jan Guillou, Myrdal och Peter Bratt.
Ja, och han som gör skämtserierna i FIB Kulturfront, det är Jan Löv. Ja, en skrotnings och så vidare. Mm-hmm. Det är en del berömda, typ. Och han var för vänsterextrem för tidningen dock, han var Kicken.
Det är hårt.
Ja. Peter Bratt berättade för Jan Guillou att fan, jag träffade en gammal lubbarkompis på restaurang Prinsen, och han satt och skröt om att han känner till mycket om vår tidning och sådär, och att han har koll och jobbar med någonting väldigt hemligt där.
Och Jan Guillou har sedan tidigare fått nys om att Säpo eventuellt sysslar med åsiktsregistrering. Han har vid ett liknande eller vid ett annat reportage då fått tag i bilder på 2 personer som han är då ganska säker på sysslar med någon sorts typ av åsiktsregistrering åt Säpo. Och när Bratt kommer tillbaka till redaktionen efter att ha mött sin gamla lumpakompis Isaksson där, så tänker Jan Guillou till med en gång och säger det att ta med de här 2 fotona som jag fick tag på sen tidigare. Visa dem för Isaksson och se om han känner igen de här 2 personerna som kanske jobbar med åsiktsregistrering hos Säpo. Ja visst, säger Bratt, och nästa gång han käkar middag och dricker öl med Isaksson då, så kände ju Isaksson direkt igen de 2 personerna och säger att den ena är hans chef, och den andra personen kunde han också namnge då och säga att han jobbar för samma rörelse som jag gör. Det Isaksson till och med kan göra för Bratt på ett restaurangbesök, det är att måla upp en enkel organisationsskiss för den här hemliga spionorganisationen som han jobbar för alltså. Bratt märker ju det att det är ganska lätt att ändå dra ur information ur Isaksson på fyllan, så han snackar ju ganska mycket med Guillou, och de förstår ju bägge 2 att de är något stort på spåren, givetvis då. Så de satsar på det fullhjärtat, super ner Isaksson så ofta de kan och pumpar honom på mer information då. Och efter jäkligt noggrant och hårt grävarbete som tar många olika vändningar under ungefär 1 års tid, så publicerar Bratt och Guillou sitt avslöjande om den här spionorganisationen som alltså är hemlig och verkar inom Sverige. Och publicerar det här då i FIB Kulturfront i ett reportage i 2 delar. Och det här är alltså känt då som IB-affären, för när deras reportage publiceras då exploderar det som en bomb i samhället, givetvis då. För vad är egentligen IB? Jo, som sagt då, det är vid den här tiden topphemlig statlig spionorganisation som alltså är främst riktade mot svenska medborgare. Och givetvis då primärt den svenska vänstern. Och åsiktsregistrering är ju även vid den här tidpunkten givetvis då brott emot grundlagen, så det bara sjunger om det. Och ännu mer märkvärdigt med det här, det är att enbart statsministern, och det har ju till och med den här tidpunkten alltid varit en socialdemokrat sedan 30-talet, vid den här tidpunkten var alltså Olof Palme, enbart statsministern, försvarsministern, ÖB och alltså överbefälhavaren och någon mer kände till den här. Och i alla fall då, det som är kontenten av det här är att inte ens riksdagen känner till den här organisationen alltså. Och det är ju i sig uppseendeväckande. För det, då är det ju i princip ett spionorgan som är kopplat direkt till den socialdemokratiska partitoppen och delar av försvaret och så här alltså. Det är ju lite speciellt.
Världens mest oheliga allians, Socialdemokraterna och försvaret.
Ja, precis. Ja. Men det, så funkar det på den tiden.
Ja, verkligen. Ja.
Det här blir ju en bomb givetvis, i och med att det är så hårda anklagelser som riktas gentemot Palme och försvarsministern och ÖB då. Så Gio i synnerhet då förstår ju att det här kommer ju att bli lite knepigt, i och med att de bara är två enkla unga journalister på en blaska som varken Palme eller ÖB sannolikt prenumererar på och tycker det är så bra. Så han vet ju att de kommer ju att gå till motanfall med en gång när första numret kommer och förneka allting. Och då kan det bli att, då blir det bara ett stumt slag mot en vägg och så dör hela deras avslöjande. Så han är lite slug här, och Gio skriver i sin självbiografi att han kom på en taktik med publiceringen som han fick inspiration av när han intervjuade den gamle legendariske sovjetiske hockeytränaren för den här superfemman som Sovjet hade på, vad är det, 60-talet?
Nej, superfemman var väl 80-talet tror jag.
Ja, men han hade ju kommit på det här innan jag för mig.
Aha, men i alla fall, de har ju haft två stycken superfemmer tror jag. Jag vet inte riktigt, men den senaste var ju under Tichonov på 80-talet.
Ja, just det. I alla fall så hade Gio intervjuat den här hockeycoachen, och så hade tränaren för Sovjets hockeylandslag sagt det att de tar fram en taktiktavla med ett antal anfallsspelare och försvarsspelare, så sa han det, peka ut den farligaste spelaren i offensiv zoner. Och Gio funderade en stund och så pekade han på den släpande nian. Och nickade tydligen den här hockeytränaren mycket, mycket nöjt då, och sa att absolut, det är riktigt. Så Gio tänker sig en släpande nia approach på det här också. Nämligen det att man släpper lite detaljer och lite rubriker och lite skandalaktigt i första numret. Och då när den släpps så vet han då att då kommer ju Palme och ÖB och försvaret gå ut och förneka och förneka och förneka. Och då ljuga fast sig. Och sen då i andra numret som kommer sen, så har de ljugit fast sig så pass mycket att i andra numret kör de bevisning och mer ren fakta med bra källor och sånt där, som gör att ja, Palme och gänget hamnat i en ganska omöjlig situation helt enkelt. Och det här funkar ju väldigt bra då, uppenbarligen. För mycket riktigt så blir det en del pinsamma motsägelser med publiceringen med andra numret. Och ja, de får svårt att slingra sig helt enkelt. Och det här startar ju upp sedan en rättsprocess långsamt då, i och med att är det här lagligt som journalisterna gör? Är det lagligt det som IB och ja, Palme och gänget har pysslat med och sånt där? Det blir ju som sagt en extremt diskussionsämne minst sagt i samhället och i pressen. Gio och Bratt blir ju givetvis då hjältar i media för det här avslöjandet. Som sagt, allting är frid och fröjd för paret Gio och Bratt. Problemet är att det finns mycket information, alltså så här, hyllmeter med papper och uppgifter som de har fått som de inte har lyckats pressa in i de här två tunna magasinen. Och Bratt vill ju använda det här verkligen, för han tycker att det här är ju det allra bästa en journalist kan gå på i princip. Han säger att jag ska skriva en bok om det här och få med allting. Och Gio blir ju lite orolig om en gång, för han vet att vi har inte dubbelkollat alltihopa. Och det har gått bra hittills, det finns risk att med en bok så kan det hända att man trampar fel väldigt lätt liksom, för då är det så himla mycket mer saker som går att ja, säga emot eller eventuellt motbevisa. Men Bratt är så inne på det här, så han vill pumpa Håkan Isaksson på ännu mer information. Så han jobbar stenhårt och skriver en bok om IB-affären alltså. Och det här blev ju inte så bra, i och med att mycket riktigt så slinker det med falska sakuppgifter på en del ställen som då försvarsministern till exempel gnuggar händerna åt och kan peka på att det här stämmer inte, och kan bevisa att det inte stämmer också. Och det allra värsta, det är att han råkar läcka information om vilka länder som Sverige kan avlyssna via signalspaning och vilka länder som man knäckt koder på och så här. Och det är att läcka rena försvarshemligheter alltså och klassa ja, det som är, spioneri. Mm. Så där skjuter givetvis försvaret och ÖB in sig på stenhårt. Och då vänder vinden lite grann för paret Guillou och Bratt tyvärr.
Ja, det finns inte riktigt någon folkligt stöd för att äventyra Sveriges säkerhet på det viset. Det är onödigt.
Ja, fast i KFML finns det nog folkligt stöd för att läcka de grejerna.
Mm. Men det folkliga stödet hos alltså KFMLs folkliga stöd är inte så stort heller så att det...
Nej, det är riktigt.
Nej. Mm.
Så det har inte så bra spelat utav Bratt då, tyvärr. Den här boken gör ju då att en dag i slutet av året 1973 så grips Guillou och Bratt på natten utav säkerhetspolisen helt enkelt. Och de åtalas och döms för spioneri. De döms till 10 månaders fängelse var, om inte jag minner mig. Jo, Guillou fick i alla fall 10 månaders fängelse.
Mm.
Man kan säga här då att efterspelet är att staten tvingas ju i princip att erkänna att ja, IB existerar. Men de lyckas på något sätt få det till att ja, fast även ifall de spionerar så har de inte gjort någonting brottsligt. Och det är inga brott mot grundlagen och så här. Och det finns mycket i det som Bratt och Guillou skriver som inte stämmer. Men det blir ju, i och med att det blir en så jävla bomb den här affären, så blir det ju en stor samhällelig diskussion kring åsiktsfrihet och så här, om det ens är tillåtet i Sverige, som man trodde var frihetens högborg, och spioneri mot egna medborgarna, det är verkligen okej, det är ju ganska få som tycker. Och sen kanske det viktigaste egentligen, Sveriges neutralitet blir ju lite satt under lupp här nu, i och med att IB har ju faktiskt gett bort och sålt information till Israel och USA till exempel. Och det är väl högst tveksamt ifall det är helt förenligt med strikt neutralitet som Sverige sade sig förespråka utåt då, när man samarbetar militärt och med underrättelsetjänster.
Ja, fast det där är väl, det tycker jag är nog det sämsta argumentet mot IB ändå.
Ja, men skulle det vara
eftersom att det var, men eftersom att det var alliansfrihet som var det som förespråkades, inte neutralitet. Alliansfrihet i fred, och det var ju fred som rådde.
Jo, men alltså om man samarbetar militärt med ett land, är det neutralitet så att säga?
Ja, jo, men det är ingen,
är det alliansfrihet?
Jo, det är ju ingen formell allians. Alltså, det beror på hur långt det går. Men om du liksom lämnar information för att förbättra ditt strategiska läge mot någonting i utbyte, så är det ju fortfarande alliansfrihet, jo, i min mening, skulle jag säga.
Men då blir ju det här någonting riktat österut med en gång, i och med att man inte så gärna ger bort information, militär information, och arbetar militärt med andra länder om man inte tänker sig att de ska samarbeta även i eventuell ofred, som det så fint heter.
Nej, precis. Utan problemet ligger ju i hur Sverige hade framställt sin neutralitetspolitik. Man tänkte att man framställde ju som, speciellt Palmes tid, man framställde ju som att Sverige skulle vara strikt neutralt och inte lägga några värderingsskillnader i varken öst eller väst.
Nej, precis.
Medans de borgerliga politikerna förespråkade att vi skulle vara alliansfria, men vi skulle ändå kunna liksom säga att ja, men vi tillhör ju väst, vi delar västs värderingar, etc, etc. Så det var en olika tolkning, och det gjorde ju då att IB, när IB sålde information, så blev det jobbigt för Palme, eftersom att han själv inte hade velat ta ställning på samma sätt.
Nej, precis.
Mm.
Och hela IB-affären rullar ju på i lågintensiv takt, som man ändå säga, kommande nästan 30 år. För det är först vid millennieskiftet 2000 som en kommission slår fast det, att Guillou och Bratt faktiskt hade huvudsakligen rätt i alla sina påståenden som de gör i FIB, Kulturfront alltså. Däremot så blir Guillou och Bratt senare ovänner för resten av livet, tack vare en del detaljer kring IB-affären. Bland annat det, så när de bägge två har häktats och åtalats för spioneri, Så anger Bratt Guillou och berättar att Guillou har stulit post ifrån IB. För Guillou var tvungen vid ett tillfälle att dubbelkolla ett par saker. Och då lyckades han fiska upp ett brev som han sen ångade upp och kollade på. för att se som det saker stämde och stoppa tillbaka igen då. Och även ifall det var svårt att åtala Guillou-Bratt för spioneri, så kunde man åtala dem för poststöld. Och det är alltid ganska allvarligt. Så med den kombinationen då, så kunde man sen få, som sagt, Guillou-Bratt dömda till 10 månaders fängelse. Men Guillou blev så himla sur över det här angiveriet, så han kallar ju Bratt i sin självbiografi för en jävla golbög. Och det är inte så snällt sagt. Så jag tror knappast Guillou och Bratt tar några middagar på restaurang Prinsen de resterande delen av livna.
Vi ska ta oss till Washington, och det är den 17 juni 1972. Det är ett väldigt, det kommer att bli ett väldigt, väldigt stort datum, för det är nämligen så att det är några från det republikanska partiet i USA som bryter sig in i demokratiska partiets högkvarter i lägenhetskomplexen Watergate i Washington. Om ni förstår säkert alla vad det här handlar om. Jag tyckte vi skulle gå igenom lite punkt för punkt för att verkligen komma få klarhet i vad som egentligen hände. Det är nämligen så att Richard Nixon, som är USAs president, han är republikan. Och han har gått med på att han har då gett sitt godkännande, eller i alla fall inte sagt nej till, att representanter från det republikanska partiet dels ska bugga, övervaka och bryta sig in i demokraternas partihögkvarter. Men det slutade då med att Nixon avgick den 9 augusti 1974 på grund av det här. Men det är inte bara han som fick avgå för det här, utan det är också 48 personer i hans närmaste krets. Det är väldigt, väldigt många. Alltså 48 personer som jobbar i Vita huset fick fängelse på grund av det här. Det är en jättestor skandal. Ja. Och det ska också sägas att det är första presidenten som avgått.
Men Nixon var paranoid, så han bandade alla konversationer som skedde i ovala rummet och så här. Så han hade liksom allt bandat jämt då sen han tillträdde som president. Och det här låg ju honom i fatet.
Hade han med sig freestyle, tror du?
jag vet inte, men han hade en sån här diktafon eller någonting. Och för det var ju nämligen så att det här kunde man ju använda honom i bevisningen mot honom. Annars hade han inte kunnat bli fälld.
Han hade tendenser att spela in saker.
Och den här utredaren då, som skulle vara i Vita huset, fick ju gå runt i Vita huset och sådär, och skulle liksom titta. Och då så sa han, vi ska ha tillgång till dina band liksom. Men han ville inte det och så. Då fick man ta någon representanthusledamot som skulle få lyssna på banden, och då vägrade han också det. Och då börjar allmänheten känna att liksom det ligger en hund begraven där, eftersom att han inte vägrar lämna ut sina band. Och så. Ja. Så till slut då, så får de ju lyssna på det här, så märker man, ja men liksom, här säger de ju klart och tydligt att vi gör det här, och Nixon säger inte nej. Så det slutar med då i 74 då att han måste avgå. Men det har ju blivit många liksom åklagarstrider fram och tillbaka, och alla de turerna ska vi inte ta, men det är en 2 års strid av juridisk liksom praxis och paragrafrytteri och liksom, ja, förmodligen överlöper, alltså riktigt obehagliga strider då, där ganska maktgalna män är och kryllar.
Sen hade du med också en jag vet inte vad titeln är, men säkerhetsinrikes civilminister som satt under 30 års tid, tror jag. Edgar Hoover.
Nej, han var ju chef för, vet du, FBI.
Så är det.
Edgar Hoover, ja, ja precis. Han grundade FBI, och sen fick han ta över FBI.
Där har de kille med många band också.
Ja, J. Edgar Hoover hade en hemlighet om varje president för att allt kunna pressa presidenten på pengar. Han hade tagit alla hemligheter, låst in dem i sitt kassaskåp och sen kunna pressa honom på pengar. Så det sägs ju också...
Och allt sitta kvar också.
Det sägs ju att J. Edgar Hoover var homosexuell. Det var ju olagligt på den här tiden i USA, tror jag, till och med. Och att maffian i New York visste om det här. Och därför så tog jag Edgar Hoover det ganska lugnt med maffian i New York. För han var väldigt hård mot alla andra, förutom just maffian i New York.
Väldigt farlig. Det sägs ju att Nixon tror jag var president när Hoover dog. Det är 70-talet någon gång. Då sägs det att Nixon har sagt det, att äntligen är den där jäveln död. För han hade alltså en hemlighet på alla, som du säger. Han kunde garanterat sitta kvar vid makten.
Vi kommer kunna återgå lite till J. Edgar Hoover också. Men nu ska vi gå tillbaka till världens två mest kanske kända journalister. Är Carl Bernstein och Bob Woodward på Washington Post. Det är nämligen de som avslöjade hela den här affären. Och hur får de då reda på det? Jo, det är genom källan Deep Throat. Som egentligen heter Mark Felt. Han kom ut och bekräftade att det är jag som var källan 2005. Han jobbade på FBI och var sur på Nixon för att han hade förbigåtts av J. Edgar Hoover för länge sedan. Ja, så att det var en gammal maktstrid där som urartade med att Deep Throat pratade eller Mark Felt. Hur kom det sig att Mark Felt då ringde till? Jag tror det var Carl Bernstein han ringde till. Varför var det så? Jo, Carl Bernstein skulle åka till Washington, till Vita huset och prata med någon där. Jag kommer inte ihåg hur riktigt det var. Så satt han i väntrummet. Han var ung, nyutexaminerad och funderade på om han skulle göra karriär som militär eller som journalist. Och då började han helt plötsligt bara prata med Mark Felt som också satt där och väntade. Och Mark Felt gillade den här ynglingen då, liksom tog han under sin vinge. Och han ringde ofta till honom och bad om karriärråd och sådana saker. Och sen så när Mark Felt fick reda på det här då, så tänkte han att nej, men då får jag ringa till Carl Bernstein, för han jobbar ju på Washington Post. Det kan vara Woodward som var där också, jag kommer inte ihåg vem av dem. Men det är en bra historia, och vilket tyder på att man ska nätverka mycket om man vill ha chansen. Så det är riktigt mycket
samverkan och nätverkan.
Ja, precis. Ja, men det är ju en lång process, och det håller ju på under lång tid. Och det är inte så som många tror att de bara avslöjar Nixon på en dag, utan det är flera reportage under lång tid. Och det Washington Post chefredaktör har ju panik, liksom, kan man verkligen trycka det här, och det är grova anklagelser. Det är ofta så här att liksom de har en avtalad tid med Deep Throat, och så säger de, om krukan står på vänstersidan av mitt fönster, då kan ni komma in. Så den på högersidan, så är det någon här, då får ni gå.
Det är som en Ian Fleming-bok i princip.
Ja, exakt, fast det händer på riktigt. Och det finns ju en fantastisk film som heter Alla presidentens män, som handlar om just det här, som alla borde se faktiskt. Om man ska se en sista film i livet, så ska man se den.
Och sjunde insiktet.
Ja, precis. Det kan man också göra. Vad gjorde Nixon mer? Jo, alltså samtidigt som det här pågick, så lyckades han också vända Kina till USA:s fördel. Han skickade Kissinger till Kina.
Det är svårt att vända det skeppet.
Ja, precis. Ja, men Kina hade börjat bråka lite med Sovjet, så han skickade Kissinger till Kina. Kissinger skrev boken On China sen, 500 sidor eller någonting om Kina. Mm. Så han lyckades liksom göra ganska många viktiga steg utrikespolitiskt. Han var ju rätt liksom handlingskraftig så, men han var ju...
Inte för handlingskraftig.
Ja, det kan man kanske säga. Men konsekvensen av det här är, förutom att Nixon avgår och att republikanerna, det är Ford tar över sen, sitter inte så länge, sen kommer Carter och sådär. Mm. Konsekvenserna kan man säga, det är att alla journalister alltid försöker fälla det högsta hönset. Det blir lite tråkigt, för att man liksom glömmer den andra stora bilden. Det kan vara så att statsministern kan vara inblandad. Vi ska ta ner statsministern.
Det blir möjligt nu att
precis.
Göra det.
Ja, precis.
Det är prestige i det.
Mm, exakt. Och jag vet inte, om det finns några likheter, men jag tänkte, liksom, finns det en svensk Watergate? Och vi tog ju upp IB, men det var ingen som fick avgå. Men jag skulle säga Geijer-affären.
Ja, absolut.
Är en svensk Watergate.
Ja.
Ni som har glömt vad Geijer-affären var, det var till valet 1976 var det ju.
Mm.
Så avslöjades det ju att Lennart Geijer, justitieministern, hade haft umgänge med en prostituerad.
Det påstod, så Dagens Nyheter gjorde ju sig lite illa efter det där, i och med att de lyckas ju, Palme och Lennart Geijer lyckas ju förneka att Geijer, som alltså var justitieminister, hade gått till prostituerade. Mm. Det var inte olagligt, men Geijer hade snackat om att göra det olagligt ett bra tag. Mm. Det var lite sunket att gå till prostituerade. Mm. När man hängde ut Geijer som bordellbesökare då, så exploderade skiten. Geijer och Palme förnekade. Mm. Och Dagens Nyheter kunde inte bevisa det. Så de stackars journalisterna och läckan ifrån polismyndigheten. Mm. Det var ju den så berömde Leif G.W. Persson.
Mm.
Som då får sparken. Och även Carl Persson som var chef. Han klarade sig undan, tror jag.
Det vet jag inte.
Nej, men G.W. får sparken och funderar på att ta sitt liv efter det. Men bestämmer sig för att bli författare istället. Och släpper den berömda boken Grisfesten.
Ja.
Och sen så är han...
Som ligger här faktiskt.
Ja, faktiskt. Carl har blivit sig här.
Ja. Ja, men den är här nere.
Mm-hmm. Vilken är gammal? Jag har inte läst den.
Nej, jävla samhällsbäraren är det.
Okej, okay, är det del två det?
Ja, jag vet inte.
Ja, han släppte ju en serie där när han började gnälla på polisen och lite grann.
Ja, sen dess gillar han ju inte polisen. Ja.
Han var ju känd inom journalistkåren, Leif G.W. Persson, som Röda Läcket.
Ja.
För han snusade ju Röda Lacket, ja. Och var ju socialdemokrat. Så att, synd om G.W.
En av få sossar i polisen vid den här tiden.
Ja.
Ja.
G.W. berättade ju i ett samtida klipp från, jag tror det heter Nyhetsmagasinet, så blev han ju intervjuad.
Fantastisk intervju.
Ja, när de, för nu, det här är i samband med att Geijer-affären, men blir nedtystad och de måste erkänna att vi har ingen bevis mot Geijer. Men alla förstår egentligen att det nog säkert stämmer.
Ja.
Anklagelserna mot att Geijer har gått till bordell. Så då snackar ju Hallberg och GV om det här med metaforer. Mm. Man pratar om ost.
Mm.
Vi kan ju klippa in det i podcasten här, så man får höra när GV och Hallberg berättar om Geijers bordellbesök i andra termer.
Om vi antar så här, vi säger så här, att det är omoraliskt att äta ost. Ja. Vi antar det bara.
Ja, det är okay.
Så antar vi nu att ett statsråd går in i en ostaffär. och ja. Köper ost uppenbarligen. Alltså. Ja. Och nu har vi då den här vännen, en tänkt journalist. Alltså. Ja. Ja. Vi kan kalla honom för Nisse. Ja. Han står där i butiken och observerar det. Va? Ja. Sen går han till sin tidning och säger, jo, statsrådet här har varit inne och köpt ost. Ja. Vad händer då?
Ja, det, problemet här är att ost, det är inte kriminaliserat att köpa ost.
Nej, men det är lite olämpligt.
Just det, och lite. Speciellt, det är inte bra för osten. Nej. Och det är inte bra för han som äter ost. Va? Nej, det är liksom utgångsläget. Och statsrådet har i andra sammanhang tagit starkt avstånd från folk som har stått och klämt på en västerbotten. Och
ja, just det.
Smusslat med osthyven och sådär i skumma lokaler. Va? Ja. Men, och det är på gång att man ska lagstifta mot detta. Man tänker eventuellt till och med förbjuda oliver och päron i samband med oss.
Ja, just det.
Men då är läget känsligt.
Det var då Leif G.W. Persson. Men det största avtrycket som Watergate-skandalen har gjort i Sverige, det är ändå språkligt, och det är att man lägger till ordet gate efter varje affär. Det kan finnas
Juholtgate,
Järnrörsgate, Toblerone-gate, bla 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 bla. Så fortgår det. Och det är väl det som jag kan komma på som är det största avtrycket i alla fall.
Mm, mm. Man fattar ju direkt vad det handlar om då.
Ja, absolut, absolut.
Inte lika hemskt som att presidenten avlyssnar oppositionen kanske. Men...
Nej, det är skillnad att köpa en Toblerone och avlyssna oppositionen kan jag tycka.
Ja,
det
är det. Mm. Ja, hittills i podcastserien har vi inte varit i Kuwait så ofta. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Kanske, nej, vi har inte kommit till Gulfkrigen än riktigt. Så att, nej, precis. Men nu är vi i Kuwait. Och nu är det den 17 oktober 1973. Och bara någon vecka innan här nu så har det hänt någonting speciellt borta i Israel. Du vet precis vad jag menar om, menar Carl, eller hur?
Ja, precis. Det har varit ett krig mellan Israel, Syrien och Egypten. Ja. Som kallas Yom Kippur-kriget.
Oschysst krig på en del sätt. Ja, jag nämnde tidigare i och med att Israels grannar angrep dem mitt under högtidsfiranden när alla var hemma. Då passar de på. Smart. Men ja, de är tagna på sängen i Israel. Yom Kippur-kriget startade alltså 1973 där och... USA och västländerna hjälper ju av naturliga skäl då Israel att rädda sig mot invasionsförsöket, medan de lite rika kringliggande arabländerna hjälper givetvis Palestina av naturliga skäl också då. Och många av de här arabländerna är ju väldigt, väldigt stora oljeproducenter kan man lugnt säga, och leds ju av Saudiarabien. Och bara på veckor efter att Yom Kippur-kriget startas så har de här oljeländerna ett möte i Kuwait. Den 17 oktober 73 som sagt då. Den här kartellen kommer ut glada i hågen och är överens om att de ska minska sin oljeproduktion med 5% samt höja priset på olja med 70%. Och i och med att de har en oljekartell alltså då, så sätter ju det här världsmarknadspriset på olja också och höjer det. Det här får ju ganska enorma konsekvenser i och med att världen är extremt oljeberoende. Olja är väl det vanligaste uppvärmningsmedlet för hushållen till exempel. Det är en grund i industrin, inte minst i Sverige. Bilsemester och så här är ju norm egentligen. Och bilar går ju som bekant på olja, även flygplan. Och det här blir ju ett svar då gentemot västvärlden som hjälper Israel i det här såklart då. En hämnd, så sett. Och det får ganska enorma konsekvenser. Det blir ju början på en lågkonjunktur egentligen. Det kallas för OPEC-krisen i och med att kartellen heter OPEC alltså då. I Europa så får det effekten att man försöker se på en åtstramningspolitik som tar sig olika uttryck allt eftersom lågkonjunkturen fortsätter. Sen kommer Thatcher till makten i Storbritannien till exempel och skär ner väldigt mycket, som en del tycker är ganska dåligt. Det blir en ganska lång lågkonjunktur som startar med OPEC-krisen alltså.
Man kan väl i princip säga att det är så att Europa fram till 1973 på vissa sätt också har levt lite över sina tillgångar. Man har liksom förväntat sig en 5-6% tillväxt varje år. Ja. Och liksom bara förväntat sig att det ska gå bättre och bättre och bättre. Och sen har man struntat i vissa sådana strukturella problem som fanns i Sverige. Direkt efter det här så visade det sig att varvsindustrin fungerade inte speciellt bra.
Nej,
i Sverige.
Precis.
Mycket av industrin slogs ut och vi fick problem med ineffektivitet och för höga löner och sådana saker.
Ja.
Så att... Det ändrade mycket av den svenska ekonomin och var väl liksom, det var väl den första krisen och sen så kom 90-talskrisen igen. Men det som är intressant med det här också
det är ju att det är många personer som liksom tappar sin popularitet på det här. Carter får problem till exempel.
I USA, ja.
Amerikanska presidenten. Nu förlorar han ju mycket på det här med Irans ambassad, som vi kanske kommer återkomma till i ett senare avsnitt. Men han förlorade mycket på det här med oljan. De borgerliga, eller Palme, fick problem, men de borgerliga hade jobbit sen när de tog över 76. Jag menar, sossarna hade styrt under hela rekordåren. Det var ganska härligt, ganska skönt. Det var vid regeringsmakten då. Man hade alltid 6% tillväxt att fördela ut på olika saker. Medan de borgerliga fick ta tag i lite jobbigare problem. Så det fick problem för de som satt vid makten. Men som sagt, Thatcher och andra tjänade kanske på det.
Det var ett kanske nödvändigt uppvaknande i alla fall. Ja. Som sagt, det var ju rekordår, inte minst i Sverige. Det bara var, ekonomin bara sköt i höjden. Men i och med här så märker man då att man är för beroende av olja. Och att välfärds- och statsutbygget kanske inte går i jämnt takt med hur ekonomin kommer vara hållbar i framtiden.
Det blir lite paradoxalt också att man börjar attackera kärnkraften just nu när oljan börjar liksom ta slut, eller om man ska säga också. Det blir väldigt konstigt, för kärnkraften då kanske såg som ett bra alternativ på 80-talet senare. Då.
Ja. Sverige gör ju tvärt emot Europa egentligen som svar på den här olje- och energikrisen. Medan de andra länderna försöker skära ner väldigt mycket, så satsar Sverige väldigt mycket på att investera sig ur krisen och stimulera ekonomin och så vidare. Det är ju en socialdemokratisk regering som styr nu, det är Palmes näst sista regering. Man sänker skatten men höjer arbetsgivaravgiften och så vidare för att gynna avtalsförhandlingar och såna här saker. Och det här visar ju på också att LO är ganska starka vid den här tidpunkten inom Socialdemokraterna.
Ja, verkligen. Att sänka skatten ger arbetarna bättre, men höjer arbetsgivaravgifterna drabbar företagen.
Ja, precis. Och LO har ju lite vind i ryggen, och alla löntagarorganisationer har ju vind i ryggen egentligen. Vi har ju bara ett par år tidigare, vintern 69-70, den legendariska vilda strejken i Malmfälten till exempel. Och LO, TCO, SACO, alla de här är på frammarsch, alltså då har ganska stort inflytande inom Socialdemokraterna. Det är ju en av de mest uppseendeväckande detaljerna jag känner till i svensk historia i alla fall. Det är att man, när var det till och med 90-talet och Bildt, så blev man automatiskt medlem i Socialdemokraterna om man var med i LO, var det inte så? Ja, precis. Man är automatiskt ansluten. Det säger någonting om de starka banden mellan facken och Socialdemokraterna alltså. Ja, under den här tiden så LO driver på för ännu starkare fackliga avtal. LAS, lagen om anställningsskydd, tillkommer ju till exempel under den här tiden. För att garantera att även ifall vi har lågkonjunktur så är alla garanterade sin anställning och så här. Det blir svårt att sparka folk. Samtidigt som facken står starkare än någonsin, så leder ju OPEC-krisen och Europas successiva återuppbyggnad då, som du var inne på lite grann, till att svenska företag och svenska export går nu bara allt mot tuffare och tuffare tider egentligen då. Lägg där till de allt starkare fackliga avtalen. Det gör att det blir lite stelbent i svensk arbetsmarknad helt enkelt, och det blir svårt för många företag som har lite svårt att organisera om sig och sådär och strukturera upp.
Europa och väst blir också utmanat av Japan och Sydkorea.
Ja, för de går ju starkt framåt. Ja. Ja.
Med fordonsindustri och framförallt varvsindustrin drabbar ju Sverige då.
Ja, man blir ju bortkonkurrerad helt enkelt.
Verkligen. Det finns ju det här klassiska när industriministern var det väl som Sverige hade då, var under borgerliga regeringar, jag kommer inte ihåg vad han hette, men det liksom industriledarna stod i kö för och utanför hans kontor där han skulle då ha en industripolitik, men som i praktiken var att han delade ut bidrag till alla industrichefer som stod tack så mycket, och så kommer vi tillbaka nästa år, så håller vi på så här liksom, för att inte svenska industrin ska dö.
Ja, precis. Och det att inte komma till som en diskussionspunkt här, det är intressanta förhållandet till Sverige, som jag läste i en bok att en del kallar det för att det var någon sorts korporativism i Sverige. Det extrema starka sambandet mellan det stora ledande partiet, deras kopplingar till facken, och sen de här klassiska förhandlingarna mellan de stora industriledarna, Wallenberg till exempel, och statsministern nere på Harpsund. Ja, precis. Och att det är liksom så här, svensk arbetsmarknad styrs utav Socialdemokraterna, de största industriledarna, Wallenbergarna, och sen facken. Och att de sköter alltsammans själva egentligen. Det är rätt speciellt, för det får ju en del intressanta konsekvenser, till exempel att när LO då blir lite för starka sett till industriledarna till exempel, då kan
påverkade en sån idé som löntagarfonderna kom upp. Och det är ju kring de här åren, 70-talets början, som man börjar jobba fram förslaget om löntagarfonder. Det kanske du kan, kort kan beskriva vad det innebar för någonting, Carl.
LO hade ju då en ekonomiskt upplägg som byggde på att alla skulle kräva lika lön. Mm. Vilket gjorde då att de mest ineffektiva industrierna skulle slås ut. Och så skulle man kunna stärka den svenska industriproduktionen på det sättet. Då, eftersom att de som klarade sig var effektiva. Mm. Och sen så fortsätter man då jobba liksom med den här modellen. Och sen till slut så kom man på att ja, men då borde ju också arbetarna äga företagen gemensamt. Mm. Det ska liksom inte vara aktieägaren, utan arbetarna ska äga företagen.
Successivt övertagande.
Mm. Mm, exakt. Palme visste ju att det här skulle gå käpprätt åt helvete. Det skulle ju vara, det är ju liksom, det är ju kommunism eller vad man ska säga. Ja. Och till slut så Palme motiverade väl förslaget med att Branting enade arbetarrörelsen. Jag vill inte vara den som splittrade, tror han.
Nej, så starka var LO alltså att man hade alla majoriteten med sig nästan.
Så man vattnade ut förslaget något åt helvete och sen så skulle man baxa igenom det i riksdagen som Kjell-Olof Fält uttryckte det.
Ja, precis.
Och sen så fick man ju igenom det, men det hände ingenting. Och sen så tror jag att det slutade med att alla de där pengarna som man hade samlat ihop gick till tredje AP-fonden istället.
Ja.
Carl Bildt ändrade det, tror jag.
Ja. Så Palme och ledande sossarna, som du säger, lyckades få att inte bli så hemskt.
Och det var ju en julklapp för de borgerliga när Carl Bildt tog över som statsminister. Han är liksom partiledare för Moderaterna. Han stod och sa, vad var det? Först tar de över Asia, sen så tar de över Electrolux. Mm. Sen tar de över, så bara rabblar alla stora svenska företag. Och då tänkte alla, ja, men det ska inte bli kommunistiskt. Så då fick folk lite panik då. Det var inte så uppskattat det här förslaget.
Lite väl hårt förslag, kan man tycka.
Det är som man kan ha som tumregel, att om man får ut borgerligheten att demonstrera, då har man gått väldigt långt, för de brukar sällan demonstrera så jättemycket.
Nej, precis. Nej. Ja, fotografiet som journalisten tog på Kjell-Olof Fälts lapp sa alldeles nyss här, men han skrev ju, han var ju väldigt diktig, Kjell-Olof Fält, och löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat ända hit, skrev han på en lapp.
Expressens reporter satt upp.
Ja, precis.
På läktaren.
Ja, ja.
I riksdagen. Ah, nej, men det var en intressant tid.
Ja, precis. Mm. Sen också efter oljekrisen som uppstår alltså med OPEC-ländernas beslut om att chockhöja priset, så blir ju energifrågan återkommande i drygt 10 års tid, inte minst i Sverige. För nu blir alltså olja inte längre hållbart att köra på, för det är för dyrt. Yeah. Vad ska man köra istället då? Är kärnkraft framtiden, frågar sig folk. I princip alla partier säger ja, utom det största borgerliga, det vill säga Centerpartiet och den stora kärnkraftmotståndaren Fälldin.
Var inte Folkpartiet större än Centerpartiet innan Centerpartiet sa nej? Och då blev Centerpartiet större?
Kanske, jag minns inte exakt hur valen gick.
Det känns som de red lite på vinden av kärnkraftmotståndet.
Ja, Folkpartiet gick väldigt bra under Bertil Ohlins tid. Han var ju Nobelpristagare i ekonomi till exempel. Ohlin-teoremet var väl hans stora bidrag till finansteorier och så här. Men Fälldin ledde ju borgerligheten.
Men han har inte fått Nobelpris.
Nej, det fick han ju inte. Ganska sympatisk karl i allmänhet.
Sådär. Precis, vi var den enda svenska statsministern som inte kunde engelska.
Nej, men det känns rimligt. Sådär. Hans berömda citat är ju till exempel Håll gränsen. Jämte tror jag han var, Fälldin. Väldigt klassisk lantbrukar-aura kring sig. Sådär. Så det blir folkomröstning om kärnkraften ett par år senare. De här tre berömda linjerna där Moderaterna runt Gösta Bohman har sin paroll ja till svensk energi. Helt för kärnkraft, och sen så Centern helt emot, och sen Socialdemokraterna någonstans mitt emellan.
Kanske sådär, vet inte riktigt.
Nej, precis.
Någon gång på 2000-talet.
Ja, i framtiden på lång sikt och så vidare. Vi har en utredning som utreder och så vidare. Mm. Ja. Så energikriser kan man sammanfatta svensk politik med på 70-talet. Fälldin vinner ju valet faktiskt på sitt kärnkraftmotstånd. Får lite vatten på kvarn sen när Harrisburg-katastrofen sker i USA. Ett kärnkraftverk i USA håller på att få härdsmälta och sådär. Däremot så ska man redan borgerlig regering då samarbeta, så är det ju lite svårt när en sån central fråga som energifrågan leder till splittring, i och med att Moderaterna då vill ha kärnkraft. Fälldin är helt emot. Så Fälldin har väl totalt sett 3 regeringar, tror jag, som alla splittras. Mm.
Så det är såna här lite basala, konstiga frågor som borgerliga regeringarna splittrar på. 91-94, Öresundsbron och liksom det så här.
Ja, precis.
Det kan te sig lite märkligt så här i efterhand.
Och skatt och sådär också.
Ja,
så återkommande regeringskriser blir ju hela 70-talet, till och med att Socialdemokraterna och Palme kommer tillbaka igen i början på 82.
Eller
82, ja, precis. Mm. Sen blir Palme skjuten 86 som bekant, men dit kommer vi till långt senare. Franska nerver, do in the omoralist slagerfestival. Yes, do in the omoralist slagerfestival. Ja, kom igen, gubbar!
Då har vi precis avslutat dagar i historien som har avhandlat 70-talets början, 1970, 71, 72, 73. Mm. Jag hoppas att det har varit intressant. Jag har haft det jättetrevligt och det hoppas jag du också haft, Nils.
Ja, verkligen. Vi sitter ju ute nu. Vi fick flytta oss tack vare någon som dammsög upp hos dig, Karl. Så att, ute, solen skiner. Vi ska väl gå ner till, ja, kanske ner till hamnen.
Vi får se helt enkelt. Ja. Men nästa gång så blir det ju 74, 75, 76, 77 antar jag. Och det händer ju lite roliga saker också som man kan komma på. Det blir väl kanske Iran eventuellt.
Det kan det nog bli, ja.
Det kan bli lite Iran.
Med revolution i Iran.
Så vi får se vad som händer. Men vi kanske blir lite mer utrikespolitiskt fokus nu igen, nu när vi har fokuserat väldigt mycket på Sverige.
Ja, det är mycket möjligt.
Vi får se. Vi återkommer om några veckor.
Ja, men tack för att du har lyssnat. Ja, vi hörs och syns kanske igen senare. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Look out. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Oh, I despise.